Det här är en podd från Svenska Yle.
Häromdagen slogs jag av tanken att det var väldigt länge sedan jag hade sett några rubriker om Black Lives Matter-protesterna i USA. Och jag funderar på det då, att sluta dem, upphörde de på något sätt i och med presidentvalet? För det var ju ändå någonting som präglade USA enormt mycket, och det beskrevs som en av de största folkrörelserna i USA. Och jag har bjudit Oskar Winberg till Nyhetspodden för att prata om det här. Hej Oskar!
Hej!
Vilken är din iakttagelse? Har du samma känsla att man inte hör talas om de här protesterna alls så mycket mera?
I mångt och mycket tycker jag att redan under hösten så kunde man se det här mönstret, det vill säga under sommaren så var det oerhört omfattande protester och där också följde då omfattande mediauppmärksamhet. Men under sommaren så fortsatte de här protesterna in på hösten, men det var kanske inte längre då någonting som man uppfattade i rubrikerna eller i medierapporteringen, att det här arbetet fortsätter, och arbetet börjar allt mer under hösten att rikta in sig naturligtvis på presidentvalet, det vill säga Black Lives Matter var ju en gräsrotsrörelse mot polisövervåld i synnerhet, men det var också en politisk rörelse.
Mm. Jag läste här att då man har gjort vissa undersökningar nu då kring hur folk röstade och vad som fick folk, amerikanerna, att rösta, och det var en femtedel av de tillfrågade som faktiskt hade sagt att just precis ändå att Black Lives Matter-protesterna faktiskt påverkade deras val av presidentkandidat direkt. Och det som nu sen då blev resultatet i presidentvalet är då att 87% av de svarta amerikanerna röstade på Joe Biden. Varför gjorde de det?
Det här är en ganska lång historia som ger oss svaret på det här. Och det är naturligtvis det att trots att den svarta befolkningen inte är till exempel ideologiskt eller politiskt en enhet, utan det finns mycket variation och mycket åsikter inom den stora gruppen, så har de sen slutet av 60-talet röstat ganska enhetligt. Och då handlar det om att rösta i oerhört stor omfattning på den demokratiska presidentkandidaten. Och det här är delvis resultatet av en förändring i amerikansk politik på 60-talet, där republikanerna börjar sträva efter att få sådana här vita sydstats, man kan kalla dem rasister, att överge demokraterna och komma över till det republikanska partiet. Och då motreaktionen blev då naturligtvis att den svarta befolkningen fann sitt hem i demokratiska partiet.
Så det är liksom en tradition redan vid det här laget som sträcker sig flera decennier tillbaka. Och det som man kan konstatera nu när valet är över är ju att Joe Biden har ganska mycket löften att infria nu till den svarta befolkningen. För även om det är som du säger förstås så att de svarta inte är en grupp, och det vore ju dumt att tänka så att alla på något vis tycker lika. Men i varje fall så tackade Joe Biden uttryckligen den svarta befolkningen i sitt segertal. Han sa att de hade hjälpt honom till segern, och nu är det hans tur att hjälpa dem.
Det stämmer, och när det gäller Joe Biden så är det viktigt att komma ihåg att även i primärvalet, det vill säga när han kämpar om att bli demokraternas representant som presidentkandidat, så var det uttryckligen i den svarta befolkningen som hans starkaste stöd fanns. Och då kan man påpeka att det fanns svarta kandidater i primärvalen som Kamala Harris eller Cory Booker, som aldrig riktigt nådde det stöd de skulle ha behövt, just därför för att Joe Biden hade redan säkra stöd bland den här viktiga segment av demokratiska partier. Och där finns ju orsaker delvis i att Biden kopplas så starkt ihop med Barack Obama och hans tid som president. Och det är någonting som Biden själv har poängterat väldigt mycket och någonting som han är väldigt stolt över. Men han har också uppmärksammat den här befolkningsgruppen och det här väljarsegmentet inom demokratiska partiet. Han har ständigt rört sig i en riktning som vill uppmärksamma deras vikt för partiet, och i synnerhet när det handlar om svarta kvinnor som har varit en slags liksom kärnväljargrupp inom demokratiska partiet, som under senare år först har börjat uppmärksammas i medierna. Så tycker jag det är anmärkningsvärt hur Biden säger, inte endast väljer då en svart kvinna som sin vicepresidentkandidat, utan också i sin administration går in för poster för svarta kvinnor och har talat om en svart kvinna på högsta domstolen också. Mm.
Jo, precis. Ett starkt stöd har han. Och läste här en analys som bara sa det att de svarta kanske nu inte nödvändigtvis tror att han ska lösa alla deras problem, men han erkänner att problemen finns, och han säger att det är just frågan om strukturer och hur samhället är uppbyggt och så. Så han erkänner att problemen finns.
Så är det, och skillnaden blir ju då enorm när man jämför egentligen vilken demokratisk kandidat som helst med republikanska kandidater, och i synnerhet då med Donald Trump. Där man har sett att den här frågan, precis som så många andra frågor, så finns den där enorma klyftan mellan de två partierna. Så när vi talade tidigare om hur en femtedel sa att Black Lives Matter-protesterna har varit den viktigaste frågan för dem när de valde president 2020, så kan man kanske påpeka ännu att av den här femtedelen så var det 53% som stödde Biden och 46% som stödde Trump. Vilket betyder alltså att den här frågan splittrar amerikaner, och bland republikaner, så i synnerhet när man tittar på deras media, Fox News och annan högre media, så demoniseras Black Lives Matter. Det framställs som ett hot mot det amerikanska samhället, och därför finns det så högt på agendan för många som röstar mot Black Lives Matter.
Ja, precis. Det här var en viktig point som du sa här, att bland de här 20% så är det just precis så att det handlade också om det, att man var trött och upprörd och arg på protesterna. De delarna av protesterna som då urartar i skadegörelse och så här. Men om vi tittar nu då, Joe Biden, han har ett starkt stöd bland de svarta. Det är ingen tvekan om den saken. Och i valprogrammet så finns det då ett kapitel som heter The Biden Plan for Black America. Och det är en lång lista på vallöften av alla de slag. Så alltså, ja, man frågar sig alltså hur han på 4 år ska kunna uppfylla alla de här löftena.
Det är klart att det kommer att vara en utmaning, och i synnerhet om han har en republikansk senat att jobba med, så tror jag att vi kan konstatera att mycket av det här kommer att förbli endast förhoppningar och drömmar. Men det viktiga i den här planen för det svarta Amerika som Biden lägger fram är det att han vidkänner den här systematiska strukturella rasismen. Så när vi tittar på listan, så handlar det inte endast om till exempel då hur rättssystemet behandlar de svarta amerikanerna annorlunda än de vita amerikanerna, eller hur utbildningen är ojämn, utan här handlar det också om att försöka ekonomiskt jämna ut situationen. Det handlar om att investera i till exempel hälsovård för den svarta befolkningen, där det finns stor skillnad mellan de olika grupperna i Förenta staterna. Och det handlar också om till exempel rösträtt. Det handlar om miljöfrågor som ofta drabbar fattiga samhällen hårdare än andra.
Och inte minst så är ju då förstås covid-19 en sjukdom som drabbar svarta väldigt mycket mer än vita i USA. Och här är det just precis då hälsovården, den ojämlika hälsovården som du pratar om. Och sen också hälsan generellt är liksom sämre bland de svarta. Finns det någon punkt, Oscar, här i det här Joe Bidens långa lista som handlar just om ekonomi, hälsa, utbildning, polissystem, kriminalitet? Finns det någon punkt här som du liksom särskilt skulle vilja lyfta fram som extra viktigt?
Det tycker jag nog, och det är en som är lite av en förutsättning för att man ska kunna nå framgång på de övriga punkterna. Och det handlar alltså om rösträtten. Mm. Och nu är det så att i USA så har rättigheten att rösta varit någonting som har varit oerhört omtvistat politiskt. Och vi har sett omfattande försök från det ena partiet, från republikanerna alltså, att begränsa rösträtten, göra det svårare, göra det besvärligt för just den svarta befolkningsgruppen att rösta, begränsa hur många röstningsstationer det finns, begränsa hur lång förhandsröstning det finns i de svarta samhällena. Och om man inte sätter det här högst på agendan och kämpar för rösträtten, så kommer det vara oerhört svårt att i framtiden vinna det stöd som egentligen finns där på gräsrotsnivå för att få övriga reformer igenom. Mm.
Sen behöver vi förstås också då prata om Kamala Harris, som är Joe Bidens vicepresident. Och det har väl knappast nu undgått någon att här talar vi då om en woman of color. Hon är alltså halv indier och halv jamaikan. Och nu finns det ju förstås ingen automatik i det, att för att man då själv hör till en sån här minoritet så jobbar man för minoriteten. Men vad tror du att man kan vänta sig av Kamala Harris?
Jag tror nog att hon kommer att vara en väldigt viktig röst för de här frågorna. Och under hennes i och för sig korta tid i senaten så profilerar hon sig väldigt starkt som om inte den starkaste rösten när det kommer till dessa frågor, så bland de starkaste rösterna. Och hon har drivit hårt bland annat för då Black Lives Matter. Så jag tror att hon kommer att vara en vicepresident som för det första ges väldigt mycket utrymme och kommer att vara viktig i samarbete med presidenten och med kongressen.
Men nu är det ju ändå så att både Biden och Harris har saker med sig i bagaget från sina tidigare liv, så att säga. Och Joe Biden har lyfts fram att han var med och stiftade en lag som nu inte gynnade den svarta befolkningen särskilt mycket, den så kallade crime bill från 1994. Och Harris, det lyfts ibland fram att hon var ganska tough on crime, som det heter, alltså tuff gentemot brottslingarna. Hon var åklagare och justitieminister i Kalifornien. Men är det så nu då att de här liksom sakerna i deras bagage inte spelar så stor roll längre, eller hur ska man se på det?
Jag skulle väl se snarast på de här två som tecken på hur mycket partiet har förändrats. Mm. Det vill säga, Biden till exempel har kritiserats med rätta för hans villighet att arbeta med öppet rasistiska sydstatssenatorer under 70-talet, eller för hans stöd för de här brottsreformen under 90-talet. Men man bör komma ihåg här att Biden var en representant för partiet. Alltså han var helt i mitt föran för partiet på 70-talet och han var helt i mitt föran på 90-talet. Och jag skulle hävda att han fortfarande idag är i mitt föran. Men mitt föran har ständigt flyttats i synnerhet i de här frågorna.
Det.
Och detsamma när man tittar på Harris karriär, så är det ju viktigt att komma ihåg att vi talar om den första svarta kvinnan som nådde de här posterna i Kalifornien som justitieminister och det här allmän åklagare i San Francisco. Och det är uppenbart att för att nå framgång som en pionjär är man tvungen att spela med de regler som existerar. Och trots det så kan man titta på Harris karriär inom åklagarväsendet i Kalifornien och se att på många fronter så förde hon en progressiv agenda framåt. Men ännu på början av 2000-talet så var USA väldigt mycket mer åt höger när det gäller de här frågorna än vad det är idag. Och det ser vi i både Bidens och Harris egna karriärer.
Hur mycket tid skulle du tippa att Biden och Harris har nu då för att genomföra ens en del av de här löftena innan deras många svarta väljare känner sig besvikna?
Jag tror att Å ena sidan så beror mycket på hur man kan samarbeta med kongressen och huruvida där finns republikansk majoritet som lägger käppar i hjulet eller inte. Men en del av det här är ju sånt som Biden kan göra även utan kongressen. Han kan utse specialåklagare att utreda medborgarrättsbrott i samband med vissa av de här polisskjutningarna av obeväpnade svarta. Han kan också med så kallade executive orders, alltså sådana här presidentdekret, ändra på hur systemet fungerar i USA. Men jag tror inte att det finns en enorm förväntan bland Black Lives Matter-aktivister på Joe Biden. Utan jag tror att de är väldigt medvetna om att Biden var deras alternativ i det här valet, men att det också betyder att man måste pressa honom när han väl är president, hålla honom ansvarig, påminna honom om varifrån hans stöd kommer och hur han kom till Vita huset.
Där får jag säga tack så jättemycket till dig, Oskar Winberg, USA-expert och historiker vid Åbo Akademi. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!